Podplay.
Hallå och välkommen till podden Off Limits.
Tack.
Vi som tar underhållning till en helt ny låg nivå. Det är i studion Hans Wiklund, välkommen hit.
Tack ska du ha, Jonas.
Vad är det för ett kuvert du sitter och petar och tummar på?
Jag ska alldeles strax få reda på, mannen.
Det ser obehagligt ut.
Jag vet, det är fucking obehagligt, mannen.
Ja, vi har gått igenom våra nya ord, så showbre, mannen. Brorsan. Vi ska gå igenom svensk ordbok. Mm. Och man har ju sparkat ut 1500 ord ur den svenska officiella ordboken tidigare i veckan. Vi har ersatt dem med 1500 egna ord faktiskt. Vi ska gå igenom de där ord för ord. Det låter festligt.
Ja, absolut. Det låter lite tråkigt. Ja. Men det är så med de här gamla orden som har fått lämna ordboken. De vägrar ju lämna landet.
De är ju som herpesblåsor. De ploppar ju upp när man minst anar det faktiskt.
Så är det.
Hans, på tal om tråkig. Vi ska väl också säga att vi har Oliver Bergman i studion. Demonproducent.
Ja.
Och en av trälarna i Gycklarnas afton, som är en av Ingmar Bergmans mest kända filmer. Du är släkt med Ingmar Bergman, visst har vi nämnt det?
Ja, jag tror vi har sagt det. Och Oliver Bergman spelade ju bebisen i Gycklarnas afton där, som låg. Men det stannar ju inte där. Vi har ju en fullsmockad podd för det här. Det kommer ju handla om könsdysfori, våran egen och andras. Vi kommer också prata om de feodala strömningarna i Sametinget. Det var ju val där, det var ju stor succé. Dessutom så har Jonas fått svåra biverkningar av sitt AstraZeneca-vaccin. Och på tal om vaccin, vi föreslår att man ska ha en avlusning i samband med vaccinationerna för att få ner populationen en smula.
Men det skulle vi kunna genomföra i landet. Vi är så förbannat lydiga i Sverige. Så om myndigheten sa så här: ja, vill ni köpa en hel Explorer på Systembolag, då ska ni få en smäll på käften först. Det hade ju gått några veckor, ingen hade köpt någonting. Men efter några veckor hade folk stått där ändå liksom. Ja, okej då, en hård smäll eller? Ja, men jag kan ta en sån då. Ja. Vi är ju ett förbannat lydigt, auktoritetslydande folk. Och i podden Off Limits den här veckan har jag en snabb resumé genom den svenska historien. Allt från biskop Brask fram till våra dagar, arbetarrörelsen, Tage Erlander och Olof Palme.
30 sekunder så nålar du hela historien. Alltså, jag har aldrig hört något liknande. Herman Lindqvist kan ju slänga sig. Nej, det behöver man inte göra.
Men 30 sekunder är mer än man får på repebanan, hon sa. Nej, men vi har en historisk referens som vi har tagit till en ytterlighetsnivå. Sen ska vi åka iväg till Hollywood den här veckan och berätta om, ja, det är så länge sedan, så du hade ett liv på den tiden.
Ja, jag höll på att slå igenom då. Det var nära.
Visst hade du träffat Robert De Niro också?
Oja, flera gånger.
Hur var han?
Lite grann som din lokala brevbärare, fast lite försagd och tråkig. Kunde inte sätta ihop en mening utan att liksom harkla sig och muttra och säga fel och stamma.
Okay.
Det är inget fel på folk som stammar, det är inte det jag säger.
Det är inget fel på min lokala brevbärare eller någon som jobbar inom Postnord. Det är så att säga, det är som i poddsverige, det är ju ledningen skiten sitter.
Absolut, och att killarna slänger paketen i skogen, det kan väl inte ledningen göra något.
Exakt. Vi har också en pengahistoria på gång, och varför inte, på tal om pengar, gå över till Christer Petterssons legendariska intervju när Robert Aschberg konfronterar honom varför han gladeligen tar emot pengar från ett och annat håll i det så kallade folkhemmet. Så här lät det när Robert Aschberg intervjuade Christer Pettersson.
Du vek ut din härtidning för ett tag sedan. Vad är det för vits med att visa kuken där?
Visa kuken? Jag fick 25 000 spänn.
Handlar alltid om pengar. Om någon säger att det handlar inte om pengar, så handlar det ändå alltid om pengar. Dessutom går vi igenom Paolo Robertos försvarstal i en av Sveriges största poddar den här veckan. Där Paolo bestämt hävdar att han inte är sugen på att komma tillbaka i det massmediala bruset.
Nej, vi ska ändå försöka hjälpa honom.
Satans, det är ju mer lögnaktigt.
Han har ju stående inbjudan till den här podden.
Förbannat med mer lögnaktigt än Lindskovs revisor.
Hon som sitter ute på Färingsö.
Hon är ute nu, tror jag faktiskt. Ja. Välkommen till podden Off Limits. Jag säger som Olle Söltoft i någon dansk gammal teckenfilm. Passport, Diamond Jensen. Men tänk på en säger på Köpenhavns Uppbankgård att nu kör vi. Det här podden Off Limits. Välkommen till podden Off Limits. Tack för ditt stöd. Nu åker vi, Hans.
Där är vi.
Eller Sinbad sjöfararen, som man ska visa sig vara under podden. Rullar bandet, Oliver Bergman. Du sa något häpnadsväckande här i början, Oliver. Jag läser inte nyheter, säger du. Du har ju ändå en intellektuell approach på något vis.
Jag läser
läsbara lexikon.
Ja, sen är det ju så att Oliver Bergman, våran producent här, han är ju släkt med Ingmar Bergman. Dessutom är det ju så, Oliver, du lyssnar ju på våran podd, så du får ju det viktigaste med podden, så att säga. Du behöver egentligen inte läsa tidningen.
Nej, du får ju en köttpuré av det viktigaste som har hänt, ja. Och framförallt det absolut oviktigaste som har hänt. Ja. Aktualiteter och banaliteter, sa jag förra veckan.
Ja.
Och då hävdade du att vi inte jobbar med banaliteter, men det är inte riktigt vi som avgör det, det är vår månghövdade publik, den så kallade populasen. Mm. Max, du sitter i det här förbannade landet.
Ja, just det. Du, Jonas, jag har en liten grej till dig.
Gör ont i stjärten som sist?
Nej, tio lax, man. Tio lax.
Här lämnar han alltså över en så kallad giffipåse, sånt här som journalister på Aftonbrottet brukar få avföring i, men ja. Det här är något annat då, eller?
Ja, det där är $10,000, du kan växla dem i Kista.
Är det en present till mig, det här?
Det är pengar.
Jag öppnar här.
Tio lax, man.
Tio laxmannen, är det en svanktatuering du har fixat eller?
Nej. Ja, så står det.
Satan.
Ja,
var kommer de här pengarna ifrån?
Du vet, det är min handel och vandel, ibland genererar lite cashpengar och de måste ju ta vägen någonstans.
Skämtar du eller?
Nej, de där är dina nu, Jonas. Det är dina mannen.
Det är någon förbannad hake med det här.
Nej.
Jag säger som invasionen i Normandien när de stod och tänkte på värdegrunden i landstigningsbåtarna där, vet du, 1944.
Ja, är det nog många kvinnor i båtarna?
Det är någon jäkla hake med det här. Det kommer hända någonting när vi springer i land här, vet du.
Ja.
Det står någon Hitlerjugend med slangbälla. Ja. Men var så allvarligt? Oliver, vad är det här? Han ger mig en massa pengar kontant här.
Du har kanske missat att Pablo Escobar, Inks vd.
Är det han?
En fetknopp som kom hit till Sverige och påstår att han är vd för ett multinationellt brottssyndikat. Och han gjorde någon intervju med någon pajsare och så gav han honom $10,000.
Det är någon slags Latinamerikas Jan Emanuel. Han är skrävligare än skrävlig. Vem är det? Vet du vad han? Carl Kristoffersson Escobar, eller vad heter han?
Nej, han heter något Sven Banan Johansson. Jag vet inte vad han heter.
Men vem är killen? Han dök ju upp överallt ett tag.
Ja, visst. Tio lax, mannen.
Ja, men vad ska jag med de här till då, Hans?
Fucking ta dem bara.
Jo, men är det rutavdrag? Ska vara hemhjälp nu igen och klä ut mig till en städkärring?
Men glöm inte K2-blanketten ska de där stå på. Vi skiter, släng dem där. Det finns mycket här. Det är plenty more where that came from, fucking mannen.
Glöm inte att ta en annan väg hem just idag, Jonas, och om du kunde flytta från Aspudden. Jag vet att du vill ha tillbaka de här pengarna. Jag kan inte ta emot pengar från dig, Hans.
Mm-hmm.
Jag tar gärna emot en bra argumentation, en bra kontemplation och framförallt en bra diskussion. Diskursion.
Diskurs.
Diskurs, exakt. Googla det. Mm. Pengarna är dina, Hans.
Nu, hur går det med vaccineringen, Jonas? Du ville ju ha den i stjärten, men du fick det i axeln, va?
Stod och tjafsade en halvtimme. Jag var ju mitt i Bayernland och skulle få min coronaspruta.
Mm.
Va? Stod bakom några som var halta på bägge plattfötterna. Ja, det var ju jag och en massa äldre människor.
Ja,
alltså.
Hammarbyer.
Ja, exakt. Nej, jag fick en spruta i armen och titta här. Man ska ju behålla tejpen. Kolla här, Oliver.
Uff.
Man ska ju behålla tejpen för att visa att man är en god medborgare och leder in sig. Man går i antilopflocken när lejonen kommer. Lejonen, det vill säga svåra sjukdomar.
Ja.
Jag tog sprutan. Jag har ju fortfarande ont i armen. Alltså.
Ja, visst. Ja.
Jag kan ju inte ens göra en Hitlerhälsning.
Nej, jag såg det. Du försökte ju förut. Kom inte halvväg. Jag vet inte vad det blev för någonting.
Men därför jag tog pengarna med fel hand.
Ja, jag såg det.
Och det är ju problem när jag ska göra det intima på en toalett, kan jag berätta.
Ja.
Jag får ju ropa till folk som bara råkar gå förbi. Hallå? Kan du hjälpa mig? Ja, vad gäller det? Hans Wiklund har kontanter du får. Du ska göra mig ren baktill.
Ja.
Och varannan torsdag, udda veckor, ska jag byta underkläder också.
Just det,
det är sen gammalt.
Det är väl så där strategin här. Storstockholm, så är Region Stockholm, det har ju inte gått riktigt bra med dos 2. Där är vi ju inte än, Jonas. Men det visar sig att man har ju pumpat upp siffrorna på dos 1 och så har man liksom bara skitit i dos 2 bara för att det ska se lite bättre ut.
Det är ett politiskt ställningstagande att Region Stockholm ville första dosa så många som möjligt, så kunde politikerna skryta lite grann och sen skiter de väl i andra doser.
Ja.
Lena Melins var ju toksur i
Hon på Aftonbladet.
Ja. Hon sa, det är så dåligt hanterat här i Region Stockholm så det är kriminellt uselt av smittskyddssamordnaren. Det är han som ser ut som en vätskrämd konfirmand efter ett...
Vaccinsamordnaren tänker jag på.
Vad sa jag då?
Ja, ingenting speciellt. Men vaccinsamordnare, ja.
Nej, men han som ser ut som en vätskrämd... konfirmationsgoss efter ett nattvardsvin en sen kväll hemma hos prästen Bosse Hansson.
Mm.
Han, den här killen som är lite sådär, han har lite han tuggar lite fel. Han är överallt på TV.
Det
är en sån här snubbe som stänger fram längst fram för att politiker och ansvariga myndigheter inte ska behöva ta ansvar. Han kan ju fota snett höger vänster när de vill.
Ja, precis. Ja. Det är ju så där att vaccineringen trummar ju på lite grann. Det har gått lite sämre i de så kallade utsatta eller utanförskapsområdena, trots att man då informerar lagt miljoner på att berätta på somaliska, tigrinja, arabiska och så vidare. Det kanske är så här, Jonas, jag vet inte, men att de boende där inte har någon lust att ta någon vaccinspruta.
Jag tror faktiskt att människor i utanförskapsområden har svårare att lita på den stora, starka, trygga staten och vad den stora, starka, trygga staten säger faktiskt. Mm. Jag vill gärna sälla mig till deras led, alltså, för jag litar inte en käft på någon. Jag litar inte ens på att de här pengarna jag fått av det är helt sjukt att det är riktiga pengar ens, Hans.
Du fucking kollar det där, man. Ja, är... Åk till Kista, mannen.
Har du gått på SFI eller? Va?
Du, de här är utanförskapsområdena då.
Det är individer.
Ja, förlåt, okej. Ja, men de här människorna som bor här. Inte de här människorna, det är lätt fel. Människorna som bor där och inte vill vaccinera sig. Ja, det är kanske så. De kan inte läsa på hemspråket heller. Så det spelar ingen roll om du sätter upp en skylt på Tigrinja, eller hur?
De allra flesta som bor i utanförskapsområdet talar fullgod svenska och deltar dessutom i det här samhället på ett samhällskontrakt.
Fan, det gäller att... Det där stämmer ju inte, Jonas. Det lät bra när du sa det, men det stämmer ju inte 100%.
Det är sant. Allt annat är en underhållningskrimidokumentär på TV4 där de låtsas att alla skjuter alla i biskopsgården. Det är inte riktigt sant, Hans.
Nej, fast det är bra för underhållningens skull.
Jo.
Hur som helst. Ja, men grejen är så här. Jag tror väl att
det är bra för socialbudgeten också.
Det är
i respektive
det, absolut.
Distrikt.
Men vi säger att de här människorna i de här områdena är mindre benägna att vaccinera sig. Och jag klandrar dem inte. Verkligen inte, Jonas. Jag tycker så här. Ja, jag förstår att
samma sak med valdeltagande. Här kommer någon fan och ropar: hallå, det här heter demokrati, alla får vara med. Det får vi ju inte, vi bara låtsas ju det vart fjärde år. Det är precis samma sak. Valdeltagandet i utanförskapsområden är ju skrämmande lågt
Precis.
Ändå jagar ju svetsministern upp dem i sofforna och hotar med indragna bidrag de inte går att rösta på S.
Ja, men de drar ju inte in bidragen. Nota bene, det skulle de inte göra. Men jag förstår dem.
Nej, men flerbarnstillägget är ju under diskussion.
Ja, liksom. Under diskussion.
Och gissa vem det drabbar. Det är ju inte liksom familjen Elm nere i Kalmar, där kärringen i Blomstermåla som har 16 ungar, varav alla spelar i Kalmar FF precis varje år.
Ja.
Utan det är människor som kommer från kulturer där man har av hävd många barn. Och varför har man det? Jo, därför att den stora, starka, trygga staten inte är att lita på.
Nej.
Jag måste ha många barn, så är åtminstone någon av ungarna som blir någonting förutom gängkriminell som kan försörja mig när jag blir gammal.
Så.
Precis samma regler som gällde i Sverige i det gamla bondesamhället.
Exakt så, men dessutom är det ju så att gängkriminella kan faktiskt försörja sina föräldrar också. Men hur som helst, vi andra svenskar då, vi går ju med på det här. Vi litar ju på samhället, så att även om vi låter oss inympas med vad som bjuds, så att säga, de trycker ju någonting i armen på oss. Och Löfven och Tegnell och grabbar, de säger det här är kanon. Om de nu skulle säga plötsligt att Folkhälsomyndigheten skulle säga, nu är det så att alla svenskar som ska vaccineras första gången måste tyvärr avlusas innan, så att först samlar vi ihop era guldtänder och sen kliver ni på det här godståget och så tar vi en resa här och så får ni vaccinsprutan och så håller ni käften och håller ihop och stannar hemma. Du, vad hände med Jonas och Hans? Skulle inte de vaccineras? Jag har inte sett dem på flera månader. Nej, men de är hemma. Man ska inte träffa nya människor och så vidare. De sitter hemma trots att de är fullvaccinerade.
Exakt. Jonas fick några tusenlappar av Hans Wiklund i ett kuvert i början på en podd. Sen dess är han spårlöst borta.
Ja,
alltså.
Fucking 100 000 fick
han. Kan vi sätta dit Thomas Quick för det här, för att citera chefsåklagare Christer van der Kvast.
Ja, precis.
Nej, men jag tror på det också, Hans. Därför att vi är ett lydigt folk.
Mm.
Om någon säger att klimatet kommer försvinna, det kommer smälta varenda snökobb och vi kommer simma runt isbjörnar runt Rosenbad. Ja, så är det. Höj skatten på plastpåsar.
Mm.
Om samma personer säger, det är så satans mycket våld ute i förorterna och gängen tar över så att om 20-25 år kommer inte gå vistas i vissa områden i Sverige. Ja, det är förbannad alarmist. Vad är det för jävla populistsnack? Alltså, alarmist får du vara om du pratar om klimatet.
Aha.
Du får inte vara alarmist om du pratar om
integration,
den utbredande våldsbrottsligheten.
Ja,
du
nej,
säger integration, jag går inte så långt.
Nej, jag vet. Men migration då, det är ju någonting naturligt, det har alltid förekommit och så vidare. Men innehåller också liksom problem. Jag tycker väl att grejen är så att vi har så lite oro oss för nu för tiden, så vi måste uppfinna saker som till exempel att himlen kommer att trilla ner över våra huvuden, en pandemi kommer att slå ut i hela världen och så där. som egentligen icke-problem. Allt det här har ju alltid förekommit. Vi har haft en global uppvärmning i hundratusentals år. Vi har haft pandemier som har tagit koll på oss. Men just nu så är allting så oerhört mycket viktigare. De här lite stora, ska vi säga, inte så konkreta hoten på något sätt. När man tidigare kunde vara rädd för att bli uppäten av en älg så fort man gick utanför bondgårdsgränsen, eller hur?
Man fick inte gå utanför bondgårdsgränsen, för på den tiden kallades lönarbetare för trälar. Mm. Och de hölls ihop med halsjärn av storbonden.
I övrigt ingen större skillnad?
Absolut ingen större skillnad. De hade väl möjligen lite längre sovmorgon än vad jag har, som går upp klockan 04.30 varenda morgon. Ja. Trälar som käkar lera till frukost hade det något bättre. Då snackar vi fram till 1400-tal, fram till biskop Brask någonstans. Mm. Det moderna Sverige växer fram. Välkommen till Antikpodden. Nej, men 1500-tal någonstans, där börjar det moderna Sverige byggas upp. Just. Sen kan du kalla Gustav Vasa för en satans massmördare med sämre koll på vad folk tycker än Dan Eliasson. Men ja, han enar ju ändå Sverige som en nationalstat.
Absolut. Det var i samma veva som vi utrotade samerna, det vill säga ursprungsbefolkningen.
Just det. Och det var samma veva som han stod på någon kobbe i skärgården och sa: öppna era hjärtan när dansken kom och invaderade Stockholm. Sen följer då Stockholms blodbad etc. Mm. Sen kom tampongen, man kunde... ja, kunde hantera blodbad på ett annat sätt. Ja. Sen kommer vi in i upplysningstiden, franska revolutionen. Det här är ju en odyssé. Du borde läsa tidningar!
Det där står inte i tidningen, Oliver Bergman. Det här är en sorts urspårad historielektion vi får här i turbohastighet.
Det är inte urspårat, Hans. Källgranska mig, rakt upp och ner.
Valet till Sametinget, vilken jäkla succé det blev i år, hörru.
Just det, och vi har haft lite fel om Sametinget. Det var ju inte så att man behövde vara etnisk sam, man behövde däremot ha talat samiska i minst 3 generationer bakåt.
Exakt.
Får bara frågan den som bestämde, de som får deltaga i Sametingsvalet. Mm. Mm. Vad är det för skillnad? Jag talar samiska i 3 generationer bakåt eller jag är etnisk same. Det är ju exakt samma sak. Bara att ordet etnisk är ju så förbannat no-go.
Ja, man får inte använda det.
Nej.
Men du vet att jag har ju samiska rötter så att säga. Och jag har ju velat, jag har haft en önskan att få vara med i Sametinget och så vidare. Trots att jag bor en bit ifrån dem. Men, och jag gjorde ju improviserad skallmätning på mig själv hemma. Och lärde, jag kan beställa hjälpligt på samiska restauranger om jag går och beställer.
Kan du göra det?
Ja, det kan jag göra.
Okej. Okay. Vad heter lapskojs på Sápmi?
Lapskojs. Så att, så jag är inte helt borta, är jag verkligen inte. Men jag förstår inte, till exempel, i och med det här Black Lives Matter så fick ju samerna en jätteboost också. Och det är ju lite, jag tycker att det är lite olika saker, men det är ju bara, ja, hur många samer har blivit skjutna av polisen i Sverige? Ungefär lika många som afroamerikaner som har blivit skjutna i Sverige av polisen också. Alltså i runda slängar. Noll.
Säg inte nu att det är försumbart. För
nej, det är mindre försumbart. Det är noll.
Är det mindre än försumbart?
Det är noll.
Det är fantastiskt.
Ja, det är bra. Det är positivt. Men det finns ju också en uppfattning om att samerna är den svenska urbefolkningen och sådär. Och att det var vi svenskarna som...
Fast det är inte heller sant.
Nej, men det finns en uppfattning.
Ja, hos vem? Folk på Flashback eller?
Nej, samerna.
På dina högerextremistmöte i någon källarlokal på Södermalm liksom.
Såg du mig där?
Ja, jag vet nog var pengarna kommer ifrån.
Nej, men så här, det var ju vi som förtryckte våra små knotiga vänner i norr och så vidare. Och nu identifierar jag mig själv som same. Vilket då inte räcker. Med tanke på det här språkkravet som man har infört.
Men du har väl någon på din mammas sida som är av samisk bor. Hon är från Västerbotten, mamma.
Ja, visst. Absolut. Ja. Så jag har ju det. Jag har inga problem på den delen. Men ändå så kommer jag inte med. Medan Jon Henrik Källgren till exempel, artisten, han är ju fullblodssame då, men han kommer ju för fan från Venezuela.
Ja, men det är Västsapmi. Det är Västsami. Eller var det Västsahara?
Nej, alltså Venezuela.
Jaha, okej. Okay. Ja,
det ligger ju jättelångt ifrån både Sápmi och allt annat.
Ja, jag jobbar med en kille på posten från Venezuela. Han cyklar till jobbet, så långt bort tror jag inte det ligger faktiskt.
Men grejen, Jon Henrik, det är en bra kille. Han ser bra ut, han sjunger bra. Han har renbetesmarker, han har rena. Han är mycket bättre än Roger Pontare till exempel. Han är ju fusksamen med jävla indianfjädrar och skit, va?
Du får inte säga indianfjädrar.
Oj då.
Nej, indianskrud heter det numera.
Men det var inte indian man inte fick säga.
Nej, det kan du säga.
Venezuelan.
Men grejen är så här, du kan prata hur mycket vill om honom. Vad är det för bra kille med Jon Henrik?
Han är bra kille.
Nej, men där har du ju kändiskoefficienten som dyker upp. Mm. Va? På samma sätt som när någon ny regering ska skaffa in lite minister, då kan man ju värva in någon. Alice Bah Kuhnke, när hon var kulturminister.
Men det var inte Disneyklubben hon var med.
Ja, men exakt. Jag har aldrig sett någon större skillnad på kulturdepartementet och Disneyklubben faktiskt. Nej, men det är ju kändiskoefficienten. Hon var ju inte ens Alice Bah Kuhnke var inte ens medlem i Miljöpartiet när hon ändå handplockas som en minister i den då dåvarande socialdemokratiska slash miljöpartistiska regeringen. Mm. Jon Henrik Källgrens, precis samma sak. Ni är kändiskoefficienten.
Ja, men den skulle
du är ju själv en sån här förbannad influencer.
Exakt, jag är ju själv kändis, men inte fan fick jag med i Sametinget. Trots att jag kan beställa på samiska om jag går på restaurang.
Ja, beställ på samiska då.
För ja, men det här är ingen restaurang, Jonas. Vi sitter i den här... Var sitter vi någonstans idag egentligen? Sitter vi i en bastu idag?
Det är blodstänk på väggen. Ja. Det ligger en död schäferhund här med namntaggen Blondie. Och det står på en skylt Berlin 1945. Alles ist vorbei. Är det en gammal Bergman-film?
Är vi i bunken, Bergman?
Nej, herregud. Nej, frågan. Pratat med Bergman. Han läser inte nyheter.
Nej, det gör han inte. Men, och det är väl lika bra det. Men jag tänkte bara, det finns ju sameföreningar i Östergötland och på Gotland också som får bistånd från Sametinget faktiskt. Jag tittade lite grann på Sametingets budgetsiffror.
Ingen får något bistånd alls ifrån Sametinget. Allt kommer ifrån centralmakten. Det förhatliga Stockholm. Exakt. Eller Eken, som man säger, lite förkastligt. När du säger att vi förtryckte samer, vi vanliga människor har inte gjort ett satans skit. Vi har däremot lytt fogdar och kungar genom århundrarna. Ja. Det är vårt stora misstag. Men vad skulle vi gjort? Annars hade vi fördrivits ut i skogen och blivit fredlösa och hamnat i någon kälmoss utanför Borås som Bockstensmannen.
Ja, det är dit jag vill komma. Grejen är så här, det här gamla feodala samhället, det är ju ungefär samma struktur som man har i Sápmi. Alltså, enkelt uttryckt att säga så här. Men de här föreningarna och sameföreningarna på Gotland till exempel, de får bidrag från Sametinget, men det är ju det är pengar från centralmakten som går till Sametinget, har jag ju noterat då.
Det är knögarnas pengar.
Sen kan man ju tycka att Sametinget, för att vara en demokratisk organisation finansierad av skattemedel, så är den ju tämligen odemokratisk när man tittar lite noggrannare på det här. Och med tanke på det här feodalsnacket vi hade, här är ju liksom renägarna som är någon sorts överklass, va? Ja, och de andra, absolut. Jakt och fiske och bärplockar samerna, de får inte alls lika mycket att säga till om. Dessutom så har
fiskesamer står väl ganska lågt i rang, va? Innan Expedition Robinson togs upp, ja, och spelade in skiten i Haparanda kommun. För då var det någon fiskesam som... vad hette han? Jon Henrik Fiskfjällgren och sånt där. Det var någon same som tjänade pengar på att de hyrde hans marker. Ja, det är klart. Vilket är helt okej.
Okay. Ja, så ska det ju vara.
Exakt.
Men så här är det ju också med fisk förresten. Har du läst om de här nya forskningen på hur fiskar känner smärta?
Ja, men den var ju också bra.
Ja, men alltså, det är ju så, de jämställer ju då fiskar med människor. Tänk då att få en krok i munnen och liksom halas hem. Och sen kanske släppas ut av någon sportfiskare.
Tänk då vara klaustrofobisk och födas som sardin och ligga i en plåtburk, vet, innan en tjock fransman lyfter upp en och ska äta. Ja,
de föds ju inte i burken, Jonas.
Gör de inte?
Nej, de simmar ju omkring i Atlanten först.
Gör de?
Ja. Uh-huh. Och sen plockar de upp dem i jättelika trålar, och där är ju trångt som fan.
Ja, verkligen. Nej, men det där med att det tar ju musten ur. Jag kommer ju aldrig mer vilja fiska. Det sägs att bläckfiskar kan ju lära sig och komma ihåg saker. Mm. Bläckfiskar kan lära sig att känna igen människor och sånt där.
Mm. Jag tror, alltså, man kan lära fiskar saker, så att de är ju betänkligt mer intelligenta än vad kanske...
En samer?
Nej, såklart inte. Utan det, men man ska inte jämföra fiskar med människor på det sättet, tycker jag. Men man måste ändå tillskriva dem någon form av mänskligt liv. Och jag tror den springande punkten är det att fisken befinner sig under vattenytan. Vi kan inte kommunicera med dem som vi kan göra med till exempel en ekorre eller ett marsvin eller någonting. Det är mycket svårare att bryta nacken på ett marsvin än en abborre.
Hur kommunicerar du med ekorrar, Hans? Går du fram och erbjuder dem ett ollon eller vadå?
Ekorr satt i granen, skulle skala kotte, slog han sin jävla svans, så gick han ur åtte.
Jag är trött på hans förbannade sång. Vi har just jagat bort de där mina släktsånger från början.
Ska jag få utreda kvinnornas situation i samelandet?
Ja, men du avslöjar ett klassamhälle som lever kvar.
Ett feodalt samhälle, skulle jag säga.
Ja, värre än de gängkriminellas orten. Berätta. Ja.
Det finns beröringspunkter med klansystemen överhuvudtaget. När det gäller samiska kvinnor så är de överrepresenterade i vad gäller våld. I synnerhet i nära relation då, som vi har pratat ganska mycket om.
Det
visar sig att samiska kvinnor lider väldigt mycket större hot om och faktiskt våld än vad icke-samer gör. Och då kan man ju tycka, vad kan det komma sig då? Är det centralmakten? Är det folk, gubbar från Östermalm som kommer och klappar till dem? Troligtvis inte, utan de är sannolikt så de vill kanske gifta med samer, och att det skulle vara den springande punkten i det här. Det som också gör det lite besvärligt och det som påminner om klanstrukturen är, det är att samiska kvinnor inte gärna kan skilja sig, för då åker de nämligen ur bygemenskapen. De förlorar sin rösträtt i sametinget och lite såna här grejer.
Men är det på allvar?
Det här är på allvar, Jonas. Det här du betalar för. Så att jag kan ju tycka att Är de verkligen så godhjärtade samerna som vi torgför nu?
Ja, återigen, vi måste ju individanpassa samtliga generaliseringar.
Men så är det.
Liksom.
Och jag, eftersom jag själv är samer, jag tycker jag är väl hyfsat hygglig person ändå.
Jaha, den här regeln träder in nu alltså, att om man tillhör den utpekade gruppen får man ondgöra sig över gruppen hur mycket man vill. På samma sätt som att Jonas Gardell är den enda i Sverige som får dra gay-skämt fortfarande eftersom han är gay själv.
Är han gay? Fan, är det här nu då? Varför har du inte sagt det?
Vad är för likhet på Jonas Gardell och en höna? Nej. De kacklar hela dagen, men när kvällen kommer vill de gärna sitta på pinnen. Där har de va?
Det är inte roligt skämt.
Jag har inte sagt att det är roligt.
Du sa att det var ett skämt.
Ja, men ett skämt behöver väl inte vara kul, Hans?
Jo, det är... Nej.
Verkligen inte.
Jo, men om man ska försöka...
Alltså... Ta till exempel de här...
Ta det till.
När Paolo Roberto nu i veckan dyker upp igen och ska intervjuas då av någon...
Och säger samma sak en gång till.
Ja, men allvarligt. Nu har du chansen igen. Du får komma till en av Sveriges största poddar och...
Var han här?
Nej. Det är hans pengar. Nej, men det är väl... Alltså det är inget större fel på Paolo Roberto. Han sprattlar som en fisk och han försöker överleva. Sen kan han ha gjort tvivelaktiga saker, och han är väl också dömd, åtminstone fått ett strafföreläggande i svensk domstol. Han får ju en fråga ganska snabbt i den här jättestora podden. Som, vad heter den där podden? Är det Sigge och Alex? Vad heter den? Är det Piff och Puff? Nej, skitsamma. Han dyker upp i alla fall.
Och, I en podd. Det är inte vår, utan
och
en stor podd.
Jag kan säga så här, om man har en podd som kallar sig intervjupodd, då kan man inte vara en mikrofonkypare som liksom beskedligt bara serverar det. Man måste ställa någon form av motfrågor. Det här med att Paolo Roberto har sex med en prostituerad, han erkänner trapphuset på väg ut, och så tänker jag 10 minuter kvar tills pastan är klar. Jag hinner åka in till Jenny Strömstedt och mina kompisar på TV4 och be lite grann om ursäkt. När han kommer dit så måste jag ju säga, när hon frågar honom, är det första gången du har haft sex med en prostituerad? Ja, precis. Bara där.
Är ni ledande?
Bara där så vet jag, utifrån mina erfarenheter, att killen sitter och ljuger. Ska du pudla hela vägen upp? Upp med rumpan, tits up, be om ursäkt på riktigt för det du har gjort. Ja. Den frågan dyker ju inte ens upp hos den här snubben i den här stora podden. Nej. Som man sitter och lyssnar igenom i 1,5 timme. Nej, utan där får ju Paolo Roberto breda ut som hur jobbiga media var. Ja. Hur många fantastiskt framgångsrika företag han har drivit. Det var väl inte riktigt det som var det intressanta, tycker jag, som lyssnade på den här podden. Nej. Andra kan ha en annan uppfattning, fine. Det kanske bara är jag. Det kanske är en bieffekt av att den här förnamnade coronasprutan från Bajens Zinkensdamm inte har riktigt kommit in i järnbarken.
Jävlar, vilka bulade du har där på underarmen också.
Det är tuttar. Det är lösbröst. Nej, men det var ju märkligt. Här har han chansen då liksom. Det enda han ångrade är att han blev upptäckt, såklart. Precis som alla andra som blev upptäckta. Gudrun Schyman kissar i en popcornburk. Det enda hon ångrar att hon blev upptäckt. Den här SR-journalisten i veckan, hörde om henne?
Ja, hon som hennes kille odlade, hade en haschodling i källan.
En Sveriges radiojournalist som bor i Göteborg i någon slags villa. Och i källaren så har han, för att citera kvällsblaskorna, hennes man en cannabisfabrik. Ja. Det är ju inget dåligt. Det är ju liksom två trädgårdsfält i Flandern ungefär som han har. Hur stort som helst. Ja. Hon säger till polisen, när polisen dyker upp, gör en husrannsakan, så säger hon, ja, herregud, jag visste inte om det här. Jag hade ingen aning om att min man hade en cannabisodling i källaren. Nej. Och så är det några frågor senare, så frågar de henne, varför använder din man cannabis? Ja, han är full i verk och har ont i huvudet. Ja. Och min man tänkte, det är bättre att jag... Han vill inte gynna gängen på stan. Nej. Jaha, vänta nu. Då har ni pratat om det här med varför han tar cannabis. Mm. För det är inte riktigt comme il faut i svenska journalistkretsar. Eller det kanske det är.
De sitter ju och puffar hela jävla bunten där uppe. Nej, på P1, va?
Att hon kommer undan med det liksom. Ja. Jag visste inte om att han hade en fabrik där. Dessutom jobbar hon som undersökande journalist. Det verkar vara väldigt bra kastat av Sveriges Radio. Men undersökande journalist inte ens kan undersöka ifall de har en cannabisfabrik nere i
sin egen källare
på villa. Det är sånt. Det var som att Fabo Fritzel skulle säga: jaha, är det barn inlåsta i en bur?
Vilka är det? Det är dina barn. Aldrig sett dem förr.
Ingen aning.
Ja, men det är ju kul då att Sveriges Radio hyser både islamister, Black Lives Matter, miljökommunister och nu även knarkhandlare.
Ja, ingen ska vara exkluderad. Det enda de inte har där, det är väl samer alltså. Men kan inte Ica Maxi Mäki där eller någon få ha någon slags show på P3? P3 Gata eller P3 Fiskredskap eller något sånt där?
Ja, inte fiskredskap. De är så jävla lågklass där. På...
Och dessutom gör det ont på fiskarna, Hans.
Vi gör ju det. Renarna däremot, det är ju tåliga jävlar. jagar lass och slänger dem mot helvete innan de slaktar dem.
De har tjuvskjutits så länge som när svenska kungen gick i trä. Skor kan säga tjuvskjutning av renar.
Ja, det är sant.
Får jag bara säga en sak?
Den här, ja, det är klart att du får säga en sak, Jonas. Skulle jag sitta här och babbla i mun på dig, menar du?
Nej, men det är ju en social signal om att jag kommer något ganska... vad heter det?
Ta tid på det.
Tid är det, med den här coronasputen, tid är det enda jag inte har. Pengar har jag fått i mitt kuvert.
Ja, 10 000, mannen. Ja. Fucking 10 000, nu kan växla om det där i Kista. Vet du var Kista ligger ens?
Mellan Golanhöjden och Gazaremsan. Det är där Hamas gräver tunnlar på dagarna. Precis. Hörru du, nej men, och så fick hon frågan, han vill inte gynna gängen på stan. Och det märkliga med det här är, hon får ju säga vad hon vill när hon försvarar sig. Hon är som Paolo Roberto, hon har ju rätt till sin egen berättelses beskrivning.
Sitt narrativ.
Sitt narrativ. Mm. Men att hon kommer undan med det. Hon frias. Och sen var någon chef då på Sveriges Radio som i samma veckor som att Sveriges Radio är under luppen nu med den här
islamisten.
Islamistkramaren som har jobbat i Gävle och haft en av dem hon skulle granska boende hemma hos sig, eller var det möjligen hemma hos hennes morsa.
Ja, han bor, alltså, islamisten, alltså Gävle-imamens son, bor ju hemma hos journalistens mamma i högönsklig välmåga, och hon hade ju ingen, ja, som sagt, hon blev väl kär under arbetets gång där, men de här reportagen låg ju ute i åratal efteråt.
Den ligger fortfarande ute. Alltså affären Mikael Skråmer med hans 7 trollungar som morfar fick hämta hem nerifrån Syrien.
Ja, var det inte mormor också? Alltså,
det är som någonting ur Bolibompa jämfört med den här grejen för Dagens Eko. Och då tycker Dagens Eko, nej, det här är ett personalärende, locket på. Mm. I helvete.
Det är inget personalärende.
Sveriges Radio är ett företag som bygger, precis som Off Limits-podden, den bygger totalt på sin egen trovärdighet.
Ja. Och vi har ju en... Har vi trovärdighet här förresten?
Det ingår i våra nya ord som jag kommer till strax.
Ja, precis. Okay.
Jag har fått en nyordslista.
Ja, vi har ju det. Du får komma till den strax. Men jag måste ändå, det här med flata intervju, jag tittade på Agenda. Då hade man ju
har de intervjuat Eva Dahlgren?
Nej, de gjorde en intervju med den här könsdysforiexperten på Socialstyrelsen.
Det enda jag har, Hans, det är könseufori.
Jag vet, men det är inte så klädsamt i din ålder. Ja, får jag fortsätta? Ja. Jo, könsdysforiexperten på Socialstyrelsen, och Karolinska har ju då upphört att behandla minderåriga med hormoner när de känner att de vill byta kön i 12-13 års ålder och inte är nöjda med livet, och lider ofta kanske av neuropsykiatriska diagnoser och lite sånt där annat, och det kan vara mycket som spelar in i en ung människas liv. Det kanske inte könsbyte det första man tänker på.
Alltså, jag har ju panikångest, liggsår, skoskav och HIV i stålgången. Jag har ju problem fortfarande. Jag är 55 år och går in med liksom det riktigt gamla gardet. Det är alltid kameraden för min coronaspruta. Mm. Förstår du det? Och vara tonåring i det här samhället.
Ja, verkligen.
Det måste ju vara ännu så mycket värre. Mm. Och då är det lätt att skylla då på att det är nog fel på mitt kön. Jag tycker inte om att det ens några sladdriga bollar och sträng som är.
Nej, det var ju hemskt, tyckte jag. Men man fick ju vänja sig för helvete. Va? Det är det handlar om. Du ska inte hålla på att byta kön till höger och vänster. Nåja. Han på Socialstyrelsen är högst ansvarig för den här skiten då, och säger att ja, det finns ingen riktig evidensbaserad forskning på det här. Man vet inte riktigt om det här går att räkna hem. Det är så att säga, vinsten är större än förlusten när man byter kön på småbarn. Och då säger han så här, nja, men erfarenheten säger att det här ändå är en bra åtgärd, ett bra ingrepp, en bra behandling av barn. Ja, men snälla Socialstyrelsen, forskningen, det finns ju ingen forskning på det här som är liksom användbar i det här sammanhanget. Och Socialstyrelsen, de ska ju bygga sina beslut på forskning, eller ska de bygga bara på liksom hur det känns? Jag fattar inte.
Ja, men det här var väl, det är ju en del av könsdebatten där vi inte ska ha kön längre, Hans. Nej. På riktigt. Var det inte så? Han var inte chef för Socialstyrelsen?
Nej, inte chef för Socialstyrelsen, men de har ju olika expertinriktningar på Socialstyrelsen.
Okay.
Och han var den som skötte könsdysforiavdelningen.
Ja, för dig som lyssnar nu och kanske är som Oliver Bergman.
Du undrar kanske, vad han heter.
Exakt.
Du googla
som
skiten.
Du som inte ens har gått, nej men du kanske inte ens har gått 6 år i folkskola. Socialstyrelsen, alltså den svenska myndighet som är utsatt att granska hur sjukvården fungerar i det här landet. Och det här räknas ju som sjukvård.
Ja,
man ska bota unga människors problem med att byta kön på dem.
Ja.
Jag kan köpa det, men för helsike, börja med att gå till en psykolog. Börja inte med tabletter på Karolinska.
Nej, och det är väl det Karolinska har bestämt nu. Och då har man ju själv bestämt det. Och en del andra regioner är också tveksamma hur man ska göra med det.
Det är ju ingen annan har gjort det. Inte ens samer håller på med könsdysfori.
Nej, men klart, om hotet att bli utstängd från samebyn efter en skilsmässa, om man då byter kön i samma veva, då borde man ju vara välkommen tillbaka, förutsatt att man har talat samiska i 3 generationer och sådär.
Då vill jag helst byta kön med Roger Pontar, om du kan ordna det, Hans. Jag kan använda de här mutpengarna. Varför?
10 000 mannen, nej, dollar.
Det är inte 10, är det 10
000? Det är för fan visst, det
är helt gal. Varför tar du med en massa kontanter?
Men jag har ju sånt där liggande, det är ingenting för mig.
Det här blir ju ett objekt. Nu blir jag ju objektifierad av personer.
Ja.
De vet att vi spelar in den här podden tisdagkvällar och går härifrån och sätter oss och dricker några utspädda så kallade starköl på asiatiska restaurangen Lilla Asien här borta. Eller ja. Lilla Aset som den heter i folkmun.
Ja, precis. Och sen går vi ju vidare till pubben nere på Odengatan där också, Crazy Horse. De har ju alltid ett bord till oss.
Exakt.
Du har ju plaketter där, Jonas, du vet du va?
Du menar Flying Horse?
Flying Horse, vad fan säger du då?
Det har kommit bilder faktiskt i min inkorg när vi... Är det det här stället ni pratar om? Så du har fått tillbaka den gyllene eran för gamla anrika restaurang.
Ja.
The Flying Horse, Odengatan.
Odengatan,
inte så långt ifrån faktiskt den adress på Odengatan där ingen mindre än Hermann Göring bodde.
Exakt.
Han bodde under sina år i Sverige, dels på Odengatan och dels bodde han på ett privat alkoholist- och beroendecenter som låg i Aspudden faktiskt.
Mm.
Den så kallade gröna villan. Googla Hermann Göring Aspudden så ja. Bara ramlar upp.
Han satt på flera institutioner eftersom han var tung morfinist. Så ja, han satt ju på Beckomberg.
Han satt ju i Tredje rikets regering som en slags Beckomberg i kvadrat kan man säga.
Ja, om ni tycker vi är ståliga.
Du, våra nya ord, Hans, det kom en ordlista i veckan ifrån Svenska Akademien. Det är inte Svenska Akademiens ordlista, för den kom ju, vad sa du?
Den kom ju i inbunden form någon gång om var 20 århundrade, va?
Är det så?
Ja, jag tror det. Jag har inte sett den där. Jag kommer ihåg när jag jobbade på bokhandel, då hade vi ju alltid, då var det stort spring efter när Akademiens nya ordlista kom ut. Och sen har ju Svenska Akademien har inte samma liksom svung längre. Det har ju tappat lite grann i, ska vi kalla det för trovärdighet, det vi pratar om ibland i anslutning till den här podden.
Enligt mig har Svenska Akademien och sina höga hästar, de red barbacka på ett tag under ledning av en som hängde i någon slags smet runt omkring den så kallade kulturprofilen.
Ah, Jean-Claude.
Jean-Claude Baguette, exakt. De har ju tappat lite av sin trovärdighet, Svenska Akademien. Men även, den har ju fortfarande en fungerande verksamhet. Mannen som gav könsdysforin ett ansikte, Horace Engdahl, sitter ju fortfarande. Och han är en av dem som är faktiskt inblandad i den här svensk ordbok.
Ja.
Och i veckan som gick så kom de nya orden, Hans.
Åh, jag är så spänd. Vad är det för ord nu då?
Ja, men jag blir så... Alltså, det är lite kulturskymning för mig som gammal vänsterintellektuell från almstriden 1971 och från kravallerna på Champs-Élysées 1969, Parisvåren, va?
Ja, kan 68.
när man låg i en utdragssoffa och läste Ivar Lo-Johansson och ville förändra det här förbannade skitsamhället med sameting och allt vad det är.
Mm.
Nej, men våra nya ord. Först är ett ord som har kommit med som jag tycker är ett rent slanguttryck.
Aha.
Ordet gadda.
Ja, gadda som i tatuera, va?
Ja.
Ja.
Är inte det ett slanguttryck?
Jo, det är slang. Det är helt onödigt. Man kan lika bra säga tatuera.
Exakt. Sen var det ett annat ord som kom med. Adda.
Mm. Addera.
Addera. Sen är det flera ord som har kommit med som är plastbanta.
Mm.
Det är alltså inte när man klär in sin feta kropp i glapack, sätter sin bastu och snabbt tappar vätska.
Jätteeffektivt.
Som gamla boxare gjorde när de behövde komma ner i en invägning.
Ja, alltså det förekommer fortfarande i de sporterna som jag är intresserad av. MMA och jiu-jitsu och så vidare, man gör det.
Kan inte du ta med mig någon gång när det sitter en massa snygga killar med bar överkropp inlindade i glapack som inte kan försvara sig? I och med att armarna är inlindade inom bastu någonstans.
Ja, kanske kan jag.
Det där är ett gammalt fult trick inom
kamp. Bastukulturen.
Nej. Nej, men inom kampsport, om man snabbt ska gå ner i vikt och sen när invägningen är klar, då kan man käka och grisa. Och ibland, förr i tiden hade man invägning en vecka innan matchen och sånt där, en vecka innan fighten.
Ja, men så är det räcker för de här killarna, om det gäller UFC-organisationen för MMA till exempel, så är det ju, då väger de ju in en eller två dagar innan, så då hinner de ju äta upp sig 10-20 kilo.
Ja, exakt. Hörru du, nej men då var det ordet plastbanta, vet du vad det betyder egentligen?
Ja, men det har vi med plastpåsarna att göra antar jag, och att man inte ska använda just plast. Man att man ska ha så här sugrör i masonit.
Sugrör i masonit.
Nej, vad är det? Papper, vad fan? Som löses upp i Coca-Cola så det smakar liksom papier-maché av hela skiten.
Exakt. Nej, men plastbantar är att vi ska alltså... det var ju så mycket svenska livsmedelsplastpåsar som hamnade i Ganges i Indien.
Ja, de
så att
ju
man
dit,
fick
ju
höja miljöskatt för att ta, och sen slutligen ta 7 spänn för dem. Mm. Hörde förresten i Ganges. Där får de ju nu uppmana människor att inte lägga lik i floden.
Nej.
Folk som har dött i coronan. Dit skulle de ta mig och mina äldre kompisar som stod på Zinkensdamms IP och fick en corona-jabb i armen.
Ja.
Skicka alla överblivna coronavaccin till det här COVAX.
Jaha, jag trodde att de skulle skicka dig och dina kompisar från Zinkensdamm till Indien.
Nej, de får inte skicka några i några plastpåsar. Våra bodybags är ju fortfarande gjorda av plast i det här landet. Vet du? Där har du ett miljötänk också.
Ja. Va? Och munskydden ska vi inte tala om.
Nej, de går som suspensor hemma hos Börje Salming. Har du aldrig ett tyngdtäcke kunde du ha stått av på en natt. Hur gick det för Börje Salming i Sametinget?
Jag vet faktiskt inte, men
han var ju stenhård i egen zon.
Absolut, men jag känner ändå att Jon Henrik är ändå, för Börje har väl inga renar vad jag vet, så han måste ju vara ganska lågprioriterad även om han är känd.
Börje
mycket
har,
kändare än Jon Henrik.
Börje har kalsonger, det räcker ganska långt faktiskt.
Hade du några fler ord där?
Hade flera ord faktiskt, och det är då, ja, vad är det? Att teama. Mm-hmm. Vad är teama?
Ja, det är väl när man pratar på datorn då. Alltså ha möten.
Pratar på datorn, exakt. Det är som porrsurfa fast det är fler människor inblandade.
Just då, de flesta har kläderna på sig. Utom jag.
Utom du.
Ja.
Teamsmöten. Sen undrar jag vissa ord som inte kom med, Hans. Mm, mm. Förnedringsrån har vi börjat prata mellan. Det kom inte med i den här svenska ordbok.
Och IS-återvändare då, finns det?
Finns inte med. IS-fru finns inte med heller.
Uh-huh. Skråmobarn.
Skråmobarn, den skriver jag upp också.
Ja, som barnen från Frostmofjällen fast tvärtom.
Exakt, skråmobarn, som kom, barnen från Frostmofjället. Kort rekapitulation här av den filmen, Hans. Ja. För det är en klassisk svensk sorglig film om en familj, berätta.
Ja, föräldrarna har dött, barnen måste ta sig från fjällstugan ner mot bebyggda trakter. Och de har med sig geten Guldspira och de är oerhörda umbäranden i snöstormen när de ska promenera ner från renbeteslandet.
Mm. Den kom ju någon slags förortsversion sen, och då hette den väl Barnen från Blåsjöfjället, va?
Ja, precis. Och sen har det kommit flera versioner utav den.
Är det sant?
Mm. Tyvärr, för det är ju rent filmhistoriskt så är det ju undermåligt.
Ungefär
som, om jag ska vara snäll.
Om den här, ungefär som den här podden. Nej, men det var våra nya ord, men jag saknar de här.
Klansamhälle då?
Klansamhälle är också sånt där ord som inte kom med i våra nya ord. Och det känns ju också, det var ju någon snut som berättade för något halvår sedan att vi har 45 väl organiserade klansamhällen som lever på kriminalitet i det här landet. Den polisen har inte synts varken före eller efter. Fick han också möjligen 10 000 spänn i ett kuvert och sen försvann spårlöst, som jag kommer göra, Hans.
10 000 dollar, man.
10 000 dollar, mannen. Var det så det var?
Mm.
Nej, men det var massa ord som någonstans man märker att vissa ord passar inte in i det svenska
narrativet.
Nej, därför att det är för jobbigt att prata om det liksom.
I kontext.
Vad är att göra Greta?
Den vet jag inte. Vad kan det vara?
Att offra någonting av sig själv för miljön.
Aha!
Det är att Greta. Nästa gång du håller in en sån här Johnny Senap prutt, då gör du en Greta för omgivningen i din bastu där du sitter och plastbantar.
Jag förstår. Men.
Hörru du, och sen var det... Vad var det mer, Hans?
Oh, ni är så mycket nu.
Ni är så satans mycket.
Det är för mycket.
Ja, men det är så mycket. Jag hade tappat.
Ja, men du vet, kommer du ihåg att vi nämnde förra podden, eller det kanske ni gör allihopa, när jag sa att jag var i Hollywood och provspelade för en stor Hollywoodproduktion.
Just det. Här sitter dina langobarder från 500-talets, det man idag kallar Italien, och ska avslöja någonting. Det är ju en pågående historia, Hans.
Ja, det är
du
det.
Du sökte rollen alltså.
Jag sökte och sökte. Jag fick som av en händelse, ungefär som när...
Jag fick 10 000 i ett kuvert.
Ja, ganska lite.
Jag visste inte ens om det.
Nej, men jag fick det här erbjudandet. Det var på den tiden som jag var lite hetare. Jag hade ju klippkort till Los Angeles och kände mycket folk i Hollywood och så vidare. Och så fick jag ett erbjudande om att gå på en så kallad casting för en tung roll i en viktig film och så vidare. Och jag vart ju jäkla byxis av det där. Och började ju liksom, jag fick replikerna på förhand så att jag kunde sitta hemma och vässa lite på dem.
Ungefär som du får till Off Limits här när du kommer hit. Ja, då har ju replikerna klara liksom.
Jo, fast de ligger ju en jävla oordning.
Nej,
här.
Men här
Jonas.
Står det ett utfall mot Sametinget.
Ja, men det var väl inget utfall för tusen. Jag är ju same själv.
Avfall då?
Alltså, jag identifierar mig som same. I det här landet får man identifiera sig som vad fan som helst. Men inte just till same. Det är ju orimligt.
Är det därför Hanif Bali kan klaga på migrationen i Sverige, för han är en del själv av lyckad migration och integration.
Är han inte född i Sverige?
Hanif Bali?
Ja.
Nej, mm. Han är inte. Det där får du googla. Prata med Soran Ismail, vet du.
Ja, vad fan. Mm. Men vad då, skäller han på integrationen när Hanif Bali?
Ja, ibland va? Fast bara när han twittrar och bara när han är vaken. Mm. Hör du, får fråga en sak? Ja. Vad sa du? Du sökte rollen som Sinbad sjöfarare. Ska vi säga att det är en animerade version?
Ja, men vad fan måste du säga det?
Nu, du har ju inte skepparexamen ens.
Jo, det har jag faktiskt.
Har du?
Ja, men det hör ju inte hit överhuvudtaget. Däremot så, det där var ju en riktig spoiler, Jonas. Nu sa du att jag skulle vara röst till en larvig tecknad film.
Larvig?
Ja, men jag hade ju lagt upp det här som att jag skulle göra någonting med Paul Thomas Anderson eller med Martin Scorsese, förstår du?
Ja.
Och det här, nu är Disney.
De här...
Det är som Disney-klubben fast sämre. Jag skulle spela mot Alice Bakunke.
Ja, vänta nu. De här filmerna spelar in mer pengar än vad så kallade riktiga filmer
gör. Ja, men jag skulle inte vara med. Det var ju min röst. Jag skulle vara svensk röst åt Sinbad, sjöfaren, som i original gjordes av Brad Pitt för övrigt.
Och, skojar du?
Nej, jag skojar inte. Och så var jag i Los Angeles, jag åkte in till Burbank till Disney. Och vem möts jag av om inte Jeffrey Katzenberg, på den tiden en av de absolut mäktigaste topphonshos i hela Hollywood. Jeffrey Katzenberg, en smal, senig, snabb lirare med jeanskorta, sträng blick, iskalla glasögon.
Jeanskorta, då tänker jag på en slags Hollywoods Mats Rådberg.
Mm.
På jeanskortan. Nej, men Katzenberg, det är inte han som blev Jeffrey Epstein sen och hade en slags utöja för pedofiler, va?
Nej, Jeffrey Epstein och Katzenberg är två helt olika personer. De är inte ens släkt med varandra.
Googla gärna Jeffrey Epstein där hemma, men titta inte på bilderna.
Nej.
Fy satan.
Ja, usch.
Mm. Nej, men vad händer då? Du ska vara med i Sinbad sjöfar och spela huvudrollen.
Ja, precis. Och få gå in och läsa en replik. Och så är det jag och så är det en massa andra där. Och grejen var så här, jag var ju halvgammal på den här tiden. Och de andra som sökte till rollen, det var ju liksom yngre förmågor, och de hade ju liksom coola kläder, de pratade snabbt och bra, och de hade ju agenter med sig, managers och allting. Jag stod ju bara som någon luffar i mina billiga svenska kläder.
De var smarta som ortenkillar.
Ja, nej, men det var alla möjliga liksom, men man kände att de kan det här med showbusiness. Jag kunde ju inte showbusiness på det sättet. Jag var ju där som någon form av journalist liksom, så att det här att liksom sugas upp i showbiz-gemenskapen på riktigt. Det var ju liksom ett stort kliv för mig.
Men det är en sån här chans man inte får missa.
Exakt, precis.
Säg
så.
Säg inte att du missar den, Hans.
Jag kliver in i ett sånt här, i ett bås. Man har en stor biograf där filmen rullas. Jag har replikerna på en prompter framför mig. Och jag provar att läsa dem en gång lite trevande. Så här, jag kommer inte ihåg. Och jag kunde inte göra någon röst heller. Man måste ju alltid ha, om du ska göra Disney, om du är en familjen Wahlgren eller vad heter den här finnen som är så duktig på att göra svenska röster. De gör ju nästan alla såna här tecknade figurer. Och de har ju alltid, lägger ju till någonting på sin röst.
Ja, det kallas för skådespeleri. Och det hålls utbildningar och okay. Gruppkurser i det.
Ja, fan också.
Men du ska inte göra till din röst, Hans. Jag vet att du har gjort det här i Off Limits i alla år, men du ska vara om du bara är dig själv, så finns det ett värde i det, för att citera Ivar Lo-Johansson.
Men jag vill ju bli Sinbad. Det här var ju metodskådespeleri. Jag kände mig som De Niro när jag klev in där. Nu ska jag bli Sinbad. Vem är Sinbad? någon persisk saga från tusentalet.
Ja, Sinbad sjöfaren är en av de klassiska, det har vi tagit upp tidigare, den här Tjosan Tjosan-podden. Det var en av de klassiska sagorna i Tusen och en natt. Ali Baba och de 40 rövarna, eller som den heter nu.
Rövarna.
Ali Baba och de 40 gängkriminella. Ja, det är ju en saga från Biskopsgården som också är ett starkt sagofäste. Mm. Sinbad sjöfaren var en av de sjöfaren som körde gummiflottar med stackars människor över Medelhavet. Och sen blev jagade av den här den här styrkan som EU har för att mota bort flyktingar som försöker ta sig till Europa.
Jaha, men är inte de aktivisterna som hämtar flyktingarna, som utbyter ett par goda ord med flyktingsmugglarna och sen tar över migranterna?
Nu tänker du på den libyska regeringen som faktiskt får nominella pengar av Sverige. De får också pengar ungefär i ett papperskuvert som jag fick av dig tidigare.
10 000 dollar, ja, mannen.
För att ta hand om människor som sitter i förvar i Libyen. De råkar bara vara helt korrupta, så att de råkar försvinna iväg på gummiflottar rätt ut i Medelhavet. Ja. Ingen vet var de tar vägen. Knölvalen som strandade på Öland
samma några veckor
sedan, den hade ett gott öde jämfört med många av de här stackars människorna.
Jag ville ju att min Sinbad, när jag provspelade i Burbank Studios, att han skulle vara kontemporär. Förstår du? Jag ville ta in det här. Jag ville ta in flykten över Medelhavet. Jag ville liksom ha med mig det där i bagaget. Förstår du? Så det var därför jag försökte hitta min inre Sinbad.
Vilka sitter och tittar på det här? Är det ett live-läge eller ska ni spela in?
Nej, det är ett test.
När man söker till scenskolan, att man fick gå ner på Margareta Krok först och sen när man fick den första sura uppstötningen, så var det tack nästa, vi ska inte ha någon Strindberg i år.
Hur gick det för dig på scenskolan?
Jag har aldrig sökt till scenskolan.
Ja, visst, det ljug inte nu.
Jag säger som Magnus Dahlström i pjäsen Järnbörd. Jag är min egen lyckas smed.
Ja.
Men rätt hur som helst, tre gånger
så. Ja, nu hade jag då tagit in allt det här så att jag hade min inre Sinbad klar. Jag skulle bara vässa replikerna. Men på något vis så knöt det sig i munnen. Jag var alldeles torr i munnen. Jag måste, och så försökte jag klämma iväg replikerna. Det gick lite sådär. Jag missade synken och det lät för jävligt. Katzenberg stormar in i rummet med sin jeansskjorta, sina nazistglasögon och en Cola Light.
Var det mitt kokain?
Och han trodde att det var jag som var hans langare. Och jag sa nej, Mr. Katzenberg, jag är här för att provspela, för helvete. Och så, nej, du är helt värdelös. Gör så här och så här, och så gav man några lätta instruktioner. Jag fick dem direkt av Jeffrey Katzenberg, en av filmvärldens absolut mäktigaste män.
Han är en så kallad top dog i filmbranschen.
Top honcho.
Ska du läsa mot alltså synken?
Jag ska hitta synken i bilderna.
Ja,
så
det är det som Lindskov vill att vi ska göra i den här podden. Han ska skriva något satans manus, han ska fakturera Handelsbanken och sen ska vi få då läppsynka med några verkliga personer som kan det här med att göra poddar.
Verkliga personer, vilka är det? Är det från DN?
Nej, Sametinget.
Ja.
Men hur gick det då? Katzenberg rusade in, han drack inte en Cola Light.
Han drack visst Cola Light.
Det fanns inte ens Cola Light på 70-talet när det här hände.
Nej, det var inte på 70-talet. Okay, det var ju ganska, inte nyligen, men det var 20-30 år sedan. Så Cola Light fanns. Jeffrey Katzenberg stormade in, spände sina stålbruna ögon i mig. Kan man ha stålbruna?
Nej, men det känns homoerotiskt, så fortsätt.
Jag försökte...
Hade han klagomål, den fan? Då ska du sänka honom med en halv miss på riktigt. Klaga inte på en människa som föds konstnärligt.
Nej.
Nu är det Hjalmar Söderberg. Den första boken ska aldrig refuseras. Den ska ges ut vad som än händer. Ja. Man föds ju i sitt konstnärskap. Ja. Gav han sig på det, den här förbannade Katzenberg?
Han gjorde det, och trots att jag satt där, jag hade de här förfärliga gummibåsresorna över Medelhavet i mitt inre. Jag hade liksom hela Sinbad, det moderniserade Sinbad. Just i det här filmklippet så sa han något larvigt till någon jävla brud, Jasmin eller vad hon kan ha hetat för någonting. Och jag fick inte till repliken. Alltså det stockas i munnen och jag liksom träffar lite på 3, 4, 5 försöket. Katzenberg kommer in igen.
Det är ungefär som att tala med kvinnor i verkliga livet, Hans. Alltså.
Jättelikt.
Det stakas alltså.
Ja. Mm. Så att på 5:e försöket så säger Katzenberg att...
Nej, att det inte...
I had a blast, sa han. Nej, det sa han inte, men han sa att thank you for playing. Och
exakt.
Sen åkte jag ut och jag fick aldrig rollen som Sveriges Brad Pitt i Sinbad.
Ja, men att bara ha varit där,
ja,
någonstans,
ja,
tycker jag är häftigt.
Och med alla mina förberedelser och så vidare, det var kul faktiskt.
Min son gick ju han hade en kompis som jobbade som fotomodell i Paris under något halvårstid eller vad det var. Fick rätt mycket med jobb och då kom Erik dit ner. Då gick han ju någon slags, han gick på en audition som för modelljobb på en agentur i Paris. Och när han kom hem så trodde jag ju flera dygn att han bara tokjög, som jag hade gjort för mina föräldrar i alla år. Här har han tydligen gjort alltså. Och med tanke på hur vi ser ut i våran släkt, vi ser ut som en, samtliga ser ut som en påse ankskit i Östersjön som flyter runt. Så är det ju fantastiskt att Erik, min son, har blivit så förbannat vacker och snygg.
Ja, otroligt. Han ser ut, är du säker på att du är hans pappa?
Nej, det var det jag menar. På topsat handköttet. Han kanske uppväxt i något cannabistält nere i källan som jag inte har en aning om alltså. Jag får prata med hans mamma.
Ja, du får prata med hans mamma. Det är väl hon som har närmast information om det där. Men, ja, vad roligt då för det. Men som sagt, för mig gick det inte lika bra. Så att, det var hela min Hollywood-saga egentligen.
Och nu tänker alla som hör den här historien om Sinbad sjöfararen, ja, tänker att...
Vilken poänglös jävla, sorgesam jävel.
Nej, det tänker de när de tänker på den här podden. Men just den, på den här historien, Hans, då tänker de att, jaha, det är därför han är förbannad på hela industrin. Och så blir han sådär kritiker, recensent, och kan sitta på läktaren och bedöma vad andra gör som verkligen utför ett konstnärligt uppdrag ner i den så kallade manegen. Ja. Vad är de säger om recensenter och kritiker? Det är ungefär som att låta en rullstolsbunden sitta och bedöma 100-meterslöpare. De gör det för att de inte kan själva.
Ja, nu heter det inte rullstolsbunden.
Vad heter det då?
Rullstolsburen. Jo. Man är inte bunden vid rullstolen, det är inte så att den är fastsydd i arslet på dem.
På tal om fastsydd i arslet, fruktansvärt det som händer nere på Västbanken.
Nej, men det kan vi inte prata om, Jonas.
Gasaremsan.
Vad fan?
Nej, men allvarligt talat, Hans, är det bara hökar där nere? Finns det inga duvor? Att Netanyahu säger, ja, det är ju val här snart, så vi får nog bombardera ännu mer. Och Hamas säger, ja,
vi är med.
Vi har tunnlar där vi har gömt oss under hela Gazaremsan är enligt ett israeliskt narrativ, det är ungefär en avfyrningsramp för raketer. De har skjutit 3000 raketer in över israeliskt område.
Ja.
Alltså, var det dit våra biståndspengar gick, för att köpa raketer?
Ja, bland annat. Och sen värdegrundsarbete då, men det verkar inte ha slagit så väl ut.
Ja, jag säger inte att israeler är några goda kålsupare, men ibland är det inte ens fel att två träter, snarare tvärtom. Det är helt fruktansvärt, Hans. Ja. Jag tycker vi kan göra något riktigt drastiskt här.
Va?
Jag tycker att Sveriges utrikesminister kan göra...
Säg att det är oacceptabelt.
Ja, kan lämna in en kraftig protest, ja, så att det här upphör.
Det vore väl något.
Joe Biden hade ju väckt i någon slags likkista. Så är det Dracula? Nej, det är Joe Bidens lillebrorsa. Så dök han upp. Hopefully this will change into peace within reasonable time.
Ja, det är alltså, precis vad det kommer
att göra. Men vänta, en amerikansk president som står och hoppas på att någonting ska hända i Mellanöstern. Ja. Då är ju sämre än en förbannad med George W. Bush, som åtminstone gick in i Irak på felaktiga grunder.
Men, ja, absolut. Men just nu, det största intresset tycks...
Vad har hänt med USA?
Ja, de sover ju nu.
Var det ett hologram som Putin hade lanserat via sin trollfabrik i Sankt Petersburg?
Ja, för de som är intresserade nu, det är ju liksom Egypten. Iran börjar bli nyfikna på det där. Och dessutom ryssarna. De kommer att ägna det här viss uppmärksamhet, medan amerikanerna, som ju egentligen hela den här konflikten står och faller med.
Hinner iranierna intressera sig för det? De har väl fullt sjå med att skeppa in missiler och raketer in i Gaza?
Just det.
Herregud.
Ja, vi löste inte konflikten i Mellanöstern den här gången heller.
Nej, men det gjorde
den
inte.
Första konflikten jag minns, när jag var 5 år och förstod tv-nyheterna för första gången, då insåg jag att det tycks vara ett krig som pågår mellan Israel och Palestina.
Ja, visst.
Och det här var 50 år sedan.
Tänk om bägge två i en konflikt är onda. Då kan de lägga ner hela den politiska ledarredaktionen på Aftonbladet med Anders Lindberg i spetsen. Tänk om bägge två...
Du ska inte prata skit om Anders Lindberg. Han får mycket hot och hat, ska du veta. Mer än vi får till och med.
Är det sant?
Ja, visst. Folk skäller ut honom och... Jag är ju fan på att köra över honom i bilen en gång. Jag var och hämtade en polare som jobbar på Aftonbladet.
Jag fick inte i backen bara.
Nej, men det var ju... Och så tittade man inte om det. Jag plockade upp grabben där som jag skulle hämta. Och så svängde vi iväg. Och så kommer den där jäveln sättande över gatan. Och jag är ju på att köra över honom liksom. Och fick såna elaka blickar, du vet.
Var han på väg då, Anders Lindberg? Var han på väg till...
Ner till krogen.
Arlanda för att flyga till Thailand igen med sin familj. Han har faktiskt talat ut i veckan och fått... Han har fått fruktansvärda konkreta...
Nej, det är inte okej.
Nej, det är absolut inte okej i ett samhälle där vi ska ha je suis Charlie Hebdo. Ett, vi ska få skoja om allting utom migrationen. Två, vi ska få tycka exakt vad vi vill utom migrationen. Och tre, vi ska få säga vad vi vill om allt utom migrationen.
Ja.
Det är yttrandefrihet som råder. Det är viktigt att vi har olika politiska åskådningar på diverse tidningar.
Absolut. Ja. Annat är det sametinget.
Snart går det så förbannat långt på den här baksmällan, så jag är nästan beredd att försvara Expressens ledarredaktion. Men
Jonas Lundgren, du har fått 10 000 dollar, man. Fucking tyst om det där.
Varför fick jag de här pengarna? Varför att jag skulle stötta din Sinbad sjöfararen story här, eller?
Ja, jag hade hoppats att du skulle bättra på den istället för att sänka den på en gång. Som
jag har inte sänkt någonting. Jag har inte ens sänkt marginalskatten från han, vad heter fan? Han? Svensk ekonomis egen Åsa Nisse, Stefan Ingves. Jag tror inte bostadsbubblan kommer spricka än. Det sa han ju för 10 år sedan. Ja. Att vi hade en bostadsbubbla. Nu kommer den inte att spricka.
Men det är ju för fan Riksbanken som kapar bolånen. Det här kommer inte sluta väl. Tur att man inte har någonstans att bo.
Sätt in Lindskov så får vi åtminstone minusränta på bolånen.
Ja, han är bra på den här skiten.
Vi tackar dig för att du har stått ut med ännu ett avsnitt av Sinbad sjöfararen, denna saga där vi har behandlat bland annat sametinget, striderna, de håller på att ta livet av oskyldiga, ungefär som de gör i svenska förorter. Mm. Hur som helst, Gazaremsan och missiler som landar på bland civila israeler och annat elände. Vi avrundar, Hans.
Jaha.
Tack för att du kom hit. Varför fick jag pengarna för?
Köpte något snyggt, bara, man.
Du ska berätta för mig nästa vecka, eller hur? Det är sån här cliffhanger, så där jobbar ni filmmänniskor.
Nästa vecka är du skyldig mig 20 000 dollar.
En så kallad cliffhanger, för att citera Farmen Kristina. Vi går ut på lite Outlaw Country, Hans.
Okej, mannen.
Det här är Kacka Israelsson, svensk Outlaw Country. Tack för att du lyssnar på Off Limits.
Sitter jag på kåken i min lilla cell, sitter här och deppar ifrån morgon och till kväll. Torskar på ett handjobb.
Kacka Israelsson, tack för att du lyssnar på Off Limits. Vi är störst i Sverige på outlaw country och samhällsdebatt. Glöm inte det. SR har nog med cannabisfabriker i personalens källare. SR förresten står ju för SR, schysst röka. Det här var Off Limits. Tack för den här veckan. Stött oss gärna. Sprid oss.